Du lyssnar på Radio Nola Skogs som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
My Way nummer 2. Mera minnen från ett rikt konstnärsliv med Bo Vespegren på Gälarhällan. När jag i mycket unga år pratade med min pappa om mina konstnärsdrömmar så sa han: Bosse, det där ska du glömma. Det där är inte mycket till yrke att ha. Du ska studera vidare efter gymnasiet och du ska skaffa dig ett yrke så att du kan försörja en familj och därmed jämt. Så blev det också. Att lyda sin pappa, det gjorde man på den tiden. Jag gjorde alltså lumpen, läste till sjöofficer på Sjökrigsskolan i Näsbypark, fyllnadsprövade gymnasiets realmatematik för säkerhets skull eftersom jag tidigare läst på latinlinjen. Det kunde vara bra att ha med sig in i framtiden. Funderade starkt ett tag på att läsa juridik men slog det ur hågen. Sökte och kom in på folkskollärarutbildningen i Umeå. Sökte samtidigt konstindustriella dagskolan vid Konstfack i Stockholm. Första steget mot en teckningslärarexamen. Jag kom in där också fastän det var över 500 sökanden. Villkoren för att få fortsätta upp till högre konstindustriella skolan och teckningslärarinstitutet var svåra. Efter ett år minst AB i alla ämnen. 58 elever av 500 skulle få gå vidare, annars tack och adjö. Det var bara att åka hem igen. För säkerhets skull bad jag om ett års anstånd från folkskollärarstudierna uppe i Umeå. Det gick vägen. Efter ett mycket jobbigt och nervpirrande första år vid Konstfack klarade jag av det också. Jag blev en av de 58 som fick fortsätta.
When you're feeling blue, dream, that's the thing to do. Just watch the smoke rings rise in the air.
Det var ju toppen att få fortsätta en utbildning som var så nära mina konstnärliga drömmar och som med lön från självaste staten gjorde det möjligt att på ett hyggligt sätt försörja en familj. Med en underbar tjej, Maj-Lis, sällskapade jag redan sedan 5 år tillbaka. No problems alltså. Att jag valde Konstfack och teckningslärarutbildningen och sedan också konsthistoriska studier vid Stockholms universitet, det var ett lyckokast. Det har jag aldrig ångrat. Pappa hade rätt. Efter 4 års studier tog jag teckningslärarexamen vid Konstfack 1961 och på midsommarafton samma år gifte oss, Maj-Lis och jag, uppe i Västerbotten i Ånäsets kyrka.
Trace of pleasure on regret, maybe the treasure on the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Arbetsmarknaden var lite annorlunda på den tiden. Det gick nog lättare för unga att få ett jobb, åtminstone som teckningslärare. Jag sökte 6 stycken och fick samtliga jobben, allt ifrån folkskoleseminariet i Luleå i norr till ett högstadium i Helsingborg längst söderut. Om en ren tillfällighet fick jag i Post- och inrikestidningar där lärartjänster annonserades ut se en annons där Skellevads kommun sökte en teckningslärare till högstadieskolorna i Gene och Kroksta. En kombinerad tjänst i Örnsköldsvik, min hemstad. Jag trodde knappt mina ögon. Det var det sjunde jobbet och det passade precis. Och kanske kunde jag till en början också få låna pappas bil ibland. Någon egen bil hade vi ju inte till en början. Då slog vi till, Maj-Lis och jag, och det har vi inte ångrat en enda dag. Till råga på allt kunde Skellefads kommun via skolkontoret också hjälpa till med en hyreslägenhet om 3 rum och kök uppe på Korea, bara en bit från nybyggda Geneskolan.
Vill du följa med mig i mitt lilla krypin? Jag ska bli på något gott, för jag vill du blir min. Jag ska plocka fram av mitt bästa porslin, tända några ljus, skön musik, en flaska vin. Ska vi säga klockan? Jag ser att du och jag går till festen en dag. Åh, milda makten, jag tror jag är kär. Och känslor är jag miljonär.
Redan 1958 på första sommarlovet vid Konstfack fick jag ett litet annorlunda konstnärligt uppdrag. Det var skulptören och bildkonstnären Nisse Kristoffersson som ringde och frågade om jag ville hjälpa honom att smycka 10 kyrkfönster i Gullängets lillkyrka som höll på att färdigställas. Ja visst, sa jag. Det var början på en följetong som skulle räcka ett par decennier framöver. Det gick till så här. Nisse hade skissat och ville måla dekoren på fönstren med oljefärg, vilket jag ifrågasatte. Det går inte att måla med oljefärg på glas, blir det inget fäste, sa jag. Jo då, sa Nisse, det går om man använder venetiansk terpentin med bindemedel. Det är kletigt det, då fäster det. Vi målade fönstren med oljefärg, uppblandat med venetiansk terpentin. Det såg väldigt bra ut. Men 10 år senare, Nisse Kristoffersson hade under tiden gått bort, så vart jag uppringd av prosten och hovpredikanten Hans Öberg som undrade om det var jag som varit med och dekorerat kyrkfönstren i lillkyrkan i Gullänget. Ja, sa jag. Ja, det ser inte bra ut där borta, sa prosten. Kan vi träffas där och titta på det? Vi träffades där. Fönstren såg helt förfärliga ut. Färgerna stod på högkant. Fönstren hade genom omväxlande solvärme och kyla, fukt och kondens flagnat, så större delen av dekoren låg på golvet. Under åren hade det kletiga terpentinet torkat till ordentligt. Det hade närmast pulveriserats. Vad göra?
think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. I think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard a wolf cry to the blue corn moon, or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? With all the colors of the wind, from the hidden pine trails of the forest, taste the sun sweet berries of the earth. Come rolling all the riches all around you, and for once, never wonder what they. Storm and the river are my brothers. Heron and the otter are my friends. And we're all connected to each other in a circle, in a hoop that never ends. Have you ever heard the wolf cry to the
Ja, vad göra? För det första måste naturligtvis fönstren rengöras och något tal om ny fönstermålning var helt otänkbart. Utsmyckningen måste göras med blyinfattat färgat glas eller på något annat sätt. Överså, kan du hjälpa oss med det där? Jag lovade att återkomma med skisser och förslag på stora korfönstret och det intilliggande dopfönstret. Jag hade lite idéer. Jag hade tidigare kommit i kontakt med så kallat färgat arkitekturglas som tillverkades vid Lindshammars glasbruk nere i Småland och vid ett annat glasbruk nere i Frankrike. Jag fick godkänt av kyrkorådet i Själevad för mina planer. Så kom mitt förslag i gnistrande, glänsande arkitekturglas vägen till himlen till. I koret rakt fram ovanför altaret och också ett nytt dopfönster i samma material vid sidan om. Fönstren var fyllda av kristen symbolik som Kristusmonogrammet, den helige ande, Guds allseende öga, Petri nycklar, nattvardens instiftande med mera, med mera. 1968-1970 1970 göts och monterades fönstren i stålramar. Det vart även för mig överraskande snyggt. 1983 revs Lillkyrkan i Gullänget och en ny kyrka byggdes på en tomt strax intill. Mina arkitekturfönster flyttas i sina ramar 1985 över till det nya kyrkorummet och finns sedan dess att se där, nu med snart 50 år på nacken. Det är inte utan att jag ibland känner mig lite stolt över att ha åstadkommit de där fönsterna som i indirekt belysning även under kvällstid glänser och gnistrar i sina starka, ganska starka färger i blått, rött, varmtonat, vitt och ockra gult. Det där var Too Much Heaven med Bee Gees. Jag kallar mig själv inom citationstecken för Skagenmålaren Bo Westberggren. Medvetet anspelar namnet Skagenmålaren till den världsberömda danska målarkolonin som höll till i den lilla staden Skagen på Jyllands nordspets ut mot Kattegat och Nordsjön. Jag håller inte alls till där, men jag bor ute vid Skagen nära Örnsköldsvik, eller rättare sagt i Skagshamn, Skagsudde. Min mamma begärde på 50-talet i telefonväxeln att få komma till Skagen nummer 38, vårt dåvarande telefonnummer, och det var en dansk telefonist som svarade. Samtalet hade av någon anledning kopplats alldeles för långt söderut, så jag tycker nog att det finns fog för och att det inte är helt fel att också jag kan kalla mig för Skagenmålare, men då naturligtvis med en glimt i ögat. Här kommer Sommardröm med Hayati Café.
Himlen är så blå, solen bränner så, vart man ser den ljuvliga sand. Vågor sköljer våra fötter ibland. Vilken underbar strand. Här ligger segeltur till middagslur, går vi sen en lång promenad. Solnedgång, vi tar oss ett sista bad. Oförglömlig dag. Natten närmar sig, dansar jag med dig. Ingenting finns längre som vi saknar. Vänta nu ett tag, förstår du nu att jag vill ej vakna. Himlen återgrå, frågar jag mig så, varför ingen dröm kan bestå. Här är kallt och sakta faller vid snö. Sommardröm. Vänta nu ett tag, förstår du nu att jag vill ej vakna. Himlen återgå, frågar jag mig så, varför ingen dröm kan bestå. Kallt och sakta faller vid snö. Sommardröm, adjö, adjö, adjö. Min sommardröm, adjö.
Jag kan inte säga att jag är en sån där originell och kufisk konstnärsgestalt. Inte oklippt, inget ovårdat helskägg, ingen smutsig islandströja, hatar schabbiga jeans, spelar inte egna visor på gitarr eller luta, dricker bara måttligt med rött vin, minimalt med nattsudd och har aldrig och kommer aldrig att sätta en sån där vid basker på mitt huvud. Jag tror helt enkelt inte på den här klassiska konstnärsuniformen. Det är av den anledningen som jag gjort en vägvisande skylt uppe i min vägkorsning med en karikerande konstnärsgubbe klädd just på det där förhatliga viset. Jag tror nämligen att det sanna konstnärskapet och kreativiteten inte gömmer sig i kläderna. Jag tror att konstnärskapet sitter någon annanstans, kanske mitt emellan huvudet och hjärtat. Och solklart med en förlängning ända ut i fingerspetsarna. Därför hoppas jag att människorna runt omkring mig uppfattar mig som en ganska alldaglig figur som beter sig som vilken människa som helst. Men jag brukar säga till mig själv ibland, jag är nog ändå lite galen och jag har funnit att det underlättar. Crazy in Love med Jill Johnson. Lite galen, ja. En del kanske tycker det. Bildkonstnären Bo Vespegren som bland annat målar sport, som målar ishockey. Det är han faktiskt ganska ensam om, i Sverige i alla fall. Måla hockeymålningar, det kan väl inte vara djupt, seriöst och kulturellt. Men det är ju onekligen ovanligt. Det började egentligen på 50-talet under konstfackstiden. Fyra gånger i veckan ingick krokiteckning, en form av snabbteckning med naken modell i mitt skolschema. för att träna upp koordinationen mellan öga och hand, för att snabbt och i rätta proportioner utan raderingar kunna teckna ner en pose eller ett antal ställningar. Till slut behövde man inte mäta med pennan, till slut satt måtten i hjärnan eller i ryggmärgen, om man nu vill kalla det så. Jag blev efter mycket träning väldigt snabb och gillade det där. Men hur gör man när man i senare livet vill rita kroki med nakenmodell i Örnsköldsvik, där det finns ganska många religiösa församlingar, utan att bli kallad för snuskgubbe? Inte ens frugan ställde upp. Farten, ställningarna, intensiteten, dramatiken, spänningen och färgerna fann jag på ishockeybanan. Och med tidningen ÖAs hjälp fick jag sitta och snabbteckna på pressläktaren när Modo spelade sina allsvenska och sedermera elitseriematcher på Kempehallen. Snabbskisserna publicerades i tidningen, och hemma i ateljén fullföljde jag med häftiga oljemålningar av bataljerna på isen. Under åren har jag haft utställningar på många platser och arenor. Två stycken utställningar blev det i Fjällräven Center då Modo spelade i elitserien och SHL. Men intresset avtog lite efter nedflyttningen till Allsvenskan. Fortfarande målar jag på beställningar från olika svenska som utländska elitspelare. Djupt eller ytligt? Kulturellt? Vadå? Vem bryr sig? Människor uppskattar mina målningar och det är jag innerligt glad för. Born to be alive med Patrick Hernandez. We were born. Vad festligt konstnärliga uppdrag kan komma ibland och hur olika det kan vara. Jag fick 3 uppdrag direkt efter varandra, så märkliga att det är väl värt att berätta om det. Först kontaktade mig en medlem i EFS Domsjös församling och undrade om jag kunde rita ett stort utsmyckat träkors som tänktes bli monterat ute på den EFS-kyrkans fasad. Jag sa åt honom att någon träsnidare är jag inte, men kunde han skaffa fram någon som kunde skära i trä så kunde jag nog kunna åstadkomma en skalenlig skiss på träkorset hur det skulle utformas. Sagt och efter en tid också gjort. Några dagar efteråt fick jag ett annat telefonsamtal. Det var en av medlemmarna i popgruppen Gimmicks som ringde. Du Bosse, vill du göra en affisch åt oss som vi kan trycka upp och använda inför våra spelningar? Ja, varför inte? Jag hade ju just avslutat ett uppdrag med kristna förtecken, så då kunde jag väl inte vara helt fel med lite dans och syndfull anknytning. Jag gjorde ett förslag i fyrfärg som trycktes upp och vann en del uppmärksamhet. I själva verket så mycket uppmärksamhet att popgruppen Gimmicks klagade på att deras affischer försvann alldeles för fort från annonsplanken. Fansen tog hem dem och nålade upp dem hemma på väggen, olyckligtvis långt före Gimmicks spelningar. Jag är glad att jag har en Gimmicks affisch uppe i min ateljé, en affisch som jag är väldigt rädd om. Några dagar därefter ringer Tore Hägglöf, då vd ute på Hägglund & Söner. Vad kan han vilja mig när han ringer mig så här på arbetstid? Jo, Bosse, kan du rita sådana där sprängskisser på stridsvagnar? Du vet, när man fläker upp stålplåtarna och samtidigt kan ge en bild på bemannad besättning och inredning inuti. Ja, får jag bara tillräckligt med ritningar och annat underlag så tror jag nog att jag ska kunna göra det. Men du ska veta, Tore, att det där gör jag inte varje dag. Otroligt. Sprängskisser på stridsvagnar. Först ett arbete med religiös anknytning. Ett stort träkors. Sedan en poppafisch med dans och nöje. Och så till sist sprängskisser med krigiska förtecken. Det gick vägen. Ritade fortsättningsvis liknande instruktiva tekniska bilder på olika detaljer för fartygskranar som Hägglunds också tillverkar. If I were a rich man. Musik utav James Topol.
Oh dear Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidda-bidda-bum, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty-bitty rich, idle-diddle-diddle-diddle man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear. A
as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a biddy-biddy rich, idle-diddle-diddle-man, I see my wife, my golden, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall, and I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day, and that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
Om jag vore en rik man, om jag hade pengar, ja då skulle jag själv förverkligat alla de projekt och visioner som jag under åren ritat på och önskat för min hemstad i Örnsköldsvik. Det är en hel drös det. I alla år har jag varit väldigt samhällsengagerad. Många, inklusive frugan, tycker nog att jag har varit lite för mycket engagerad. Mitt intresse för Övik är genuint. Jag kämpade och skrev en del om att den gamla tullkammaren i Inre Hamnen med sina vackra järnsmiden skulle bevaras, men det gick inte hem. Där står nu Cornflakes, kartongen Elite, hotellet som inte är särskilt tilltalande. Jag ville och gjorde ett förslag på renovering av det gamla tingshuset. Det gick inte heller hem. Där står nu ett ribbat parkeringsgarage. Kabinbanan enligt Soltbrenskys idé från badhustomten upp till Varsbergets topp ritade jag upp mycket stort, och det förslaget kördes runt i stan på barnens dagståget ett år. Mycket intressant, men det blev bara en tumme av det också, en lift som knappast används. Åke Kjellräven Nordin med flera hade planer på ett stort hotell med en roterande restaurang på Varsbergstoppen som jag ritade en skiss på. Men vad blev det av det? En tänkt utformning av infarten till trafiktunneln genom Åsberget. En skiss på en stor camping- och äventyrspark i Tvillingsta ovanför Väckefjärdens golfbana. En teater på Hotellgatan kopplat till Stadshotellet. Ett delvis nedsänkt köpcentrum mellan Stora torget och Nygatan. Där Örnparken och Örnskulpturen flyttats upp en våning har jag och Kurt Pettersson också försökt lansera. Men tji det också. Så vad kan man hoppas på när man inte är en rik man? Jo, kanske på mitt drömhotell ute vid Skags fyr. Där ute på en bergsplatå med lång utsikt över havet och yttersta skären ända ner mot Högbondens fyr. Och en vy inåt mot Skeppsmans fiskeläge. Ett kusthotell innehållande allt och med tillgänglighet året om. Det kan väl bli verklighet någon gång. Då, när jag blivit en rik man. Musik. Se havet med Susanne Alvengren.
Jag fick en plats i fönstret, slog mig ner och tittade ut. Försvann i mina drömmar om ett vit kalkigt hus. Någonstans vid kusten slår blå elden ut. Där ska varme vinda smeka min hud att jag inte tänkt på det förut. Se havet stille i Tyrol. Se månen regna stänk av silva över jord. En känsla större än du tror. När varme vinda smeka min hud att jag inte tänkt. Fönster mot havet ska jag följa solens gång. Vakna tillsammans med gryningen och sova när solen somnar om. Vågorna ska dansa och leka runt mitt hus. Där ska varme vinda smeka min hud att jag inte tänkt på det förut. Se havet stille i Tyrol. Se
Den grava artrosen, värken och stelheten i högra vristen skyller jag på mitt fallåk som ung backhoppare i Stora Paradiskullen. Mitt helrenoverade vänstra protesknä får jag nog skylla på den jättemålning som SCA Ortvikens pappersbruk i Sundsvall beställde 1990. Under många år jobbade jag med färg- och materialförslag åt SCA vid deras renoveringar och nyinvesteringar. Jag var i det här fallet delaktig i miljardsatsningen den nya PM4-hallen och den nya LVC-linjen som invigdes av kung Carl Gustav. SCA ringde. Vill du göra en målning som ska sättas upp i närheten av entrén till den där hallen med historisk anknytning till Ortvikens pappersbruk? Den bör vara rätt stor för hallen är rätt omfångsrik. Målningen bör nu ha måtten 7x4 meter för att det ska bli någon verkan. Det är bråttom. Målningen ska hänga på plats den 11 maj när de anställda är inbjudna att bese Ortvikens nya pappers- och bestrykningslinje. Kungen kommer den 21. Efter intervjuer med äldre ortsbor, rotande i arkiv och bibliotek, så satte jag igång på utlagda skivor med oljefärg och penslar, krypande runt på knä uppe i mitt garage. En 28 kvadratmeter stor oljemålning. Det tog över en månad innan den i bitar forslades ner, monterades och justerades in på den ställning som byggs upp för ändamålet. Down on my knees. Krypande på knä med dubbla skydd i över en månad är inte tillräckligt med skydd för knäna. Det vet jag. Här, down on my knees med Ayo.
I'm dying, I'm crying. I'm begging, please love me. I love you, I love you. I'm begging, please love me. I'm dying, I'm crying. Please don't leave me. No, 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 no. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, down on my knees, I'm begging you. You, 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 you. Down on my knees, down on my knees.
Har ni hört den här historien förut? Den söta unga flickan besökte sin pojkvän på sjukhuset och för att komma riktigt nära så kröp hon upp i sängen bredvid honom. Plötsligt öppnas dörren och en äldre dam stirrar häpet på dem. Den unga flickan rodnar djupt och säger: jag är hans syster. Damen ler vänligt mot dem och svarar: men så trevligt då att vi träffas. Jag är nämligen hans mor. Hej då, ha det gott! Wow. Wow.
Jag heter Görel Brattström och jag ska läsa en novell av Conny Palmqvist ur hans samling En morgon vaknar man från 2018. Den här novellen heter Vågorna. En morgon vaknar man och slår upp en sida i tidningen och ser att 120 människor har omkommit under en jordbävning i ett land man aldrig tänker på. Man undrar om den platsen har något att göra med staden man själv befinner sig i, men en sådan sak går inte att begripa sig på. Man vill bara blunda, finna lugn. Man vill ringa modern för att kunna vila i trösten, men hon är död. Och man är lite osäker på om man skulle ha velat ringa fadern om man mindes honom bättre, om han inte vore smulor under gräset i en minneslund man aldrig besöker. Man håller tillbaka ett andetag, spjärnar emot. För de där människorna blev inte gamla, föräldrarna, och hur blir det då med en själv när allt kommer omkring? Hur blir det då med allt? God morgon, tänker man, sätter sig till rätta vid bordet. Man är ensam där i gryningen, alena med tidningen. Man vänder sida, prasslar lite extra. Kaffe är uppslaget i en kopp man köpt på andra sorteringen. Det är den typ av lokal där allt är billigt och fulare än det brukar vara. Vintern är slut. Man önskar att det var te man drack. Är inte te mycket bättre? Siffrorna på tidningen är suddiga. Trycksvärtan har färgat av sig på fingrarna och efter en stund av förvirring sitter man i det bländande ljuset från vårens första dag och läser samma stycke fyra gånger utan att riktigt se det. Koltrasten sjunger ur björken mellan hyreshusen. Snödropparna på slänten nedanför snabbköpet sticker trotsigt upp ur jorden där ungdomarna står och pissar under nätter av lacknafta och mellanöl. Man vet när grannarna älskar med varandra och man vet hur lång tid de tar på sig. Man vet när de släcker för natten och hur ofta de går på toaletten och vad de gör när de är där. Man är uttråkad och det är helg. Och man slår upp tidningen igen, ser vad som finns att läsa under dödsannonserna. Man vill ju förstå på riktigt. Ständigt hägrar detta uppdrag att se dödens ansikte och på något sätt försöka återkräva det oresonliga med att livet upphör. Det råkar vara årsdagen för hennes död, författarinnan. En text berättar om hennes liv och de 23 romanerna hon skrev, och där, när man läser om de många böckerna, gör man ett avbrott och går bort till bokhyllan med släpiga steg och lyfter ut Morgonens ljus, där den sista novellen finns med. Mannen vid havet, Fyrvaktaren. Det är en bok som stått ensam vid sidan om de andra verken avsides. På den första sidan under smuts titeln har hon signerat boken och önskat lycka till. Den gamla kvinnan var en tok och lite underbar. Hon var enkel och förlät världen varje morgon. Jo, hon var en människa, en förvirrat ömtålig själ. Mot slutet var hon sådan, ensam. Ensamheten har något med döden att göra. Det är en tanke som spjärnar emot, så man tar den lätta vägen ut och vänder blad i tidningen för att hitta bättre nyheter. Men där finns bara ännu en sida med dödsannonser. Varför slutar man läsa? Kanske förstår man något. Anar det som en fara i utkanten av synfältet. Man reser sig upp, öppnar dörren, går ut, iväg, bortåt. I trappan möter man de nya svenskarna och hälsar på dem för att visa att man accepterar deras närvaro. På parkeringen är det tomt men bilen är tankad. Man startar motorn och kör inom stormarknaden för att hitta blommor och ett ljus, tändstickor. Men man är kanske inte riktigt medveten om vad det är man sysslar med. Man köper ett paket cigaretter och ställer sig utanför de elektriska dörrarna och röker för första gången på flera år. En äldre kvinna snubblar förbi, tätt följd av en väktare. De talar inte till varandra och man förbryllas av paret när de tillsammans går in bland hyreshusen. Ändå glömmer man dem omedelbart. Cigaretten slocknar mot gatstenen, kvar finns den fadda känslan av filter i munnen. Man blinkar mot solen och stiger in i bilen. Man håller inte mer än den tillåtna 70 kilometerna i timmen och fortsätter mot havet, parkerar vid bygränsen. Det tog bara 20 minuter och ändå har man korsat ett universum. Det smutsiga vattnet i ån står stilla. Vassruggarna tycks oföränderliga längs strandkanten. Man ser allt detta och lyfter blicken mot en länga av granträd mellan åkrarna. Skogen är inte mer än 20 meter bred och 200 meter lång. Och det är inte särskilt stora träd, men man anar att det en gång i tiden var jättar. Så man inte just här som barn och såg upp mot dem dessa giganter till träd. På andra sidan vägen finns en övergiven bensinmack, släckta lyktor som hänger i rostiga stålrör på samma sätt som det gjort i 20 år. Vad hände med Olof? Inte många fordon passerar och axeln ser ut att brinna under vårsolen. Topparna glänser och rör sig för brisen. Vinden över låglandet. En röd traktor plöjer åkerjorden vid pilevallarna och det är då man blir vettskrämd och tror att man inte ska kunna röra sig om man står kvar för länge. Man sätter sig i bilen och åker vidare. Busstorget, biblioteket, skolan. På Strandvägen sänker man hastigheten och rullar in mellan tallar och granbuskar. Här vilar en övergivenhet i landskapet som en kall och olycksbådande vind utplånar allt liv. Som om allt detta lämnats för att dö i en parallell värld. Vattnet slår våldsamt upp över stränderna och skummande vågor bryter över revet. Måsarna dyker med utslagna vingar efter fiskrens. Gräset på ängarna runt parkeringen är grönt och brunt. Två svanar driver i viken. Klapperstenarna i solen. Man kisar mot bryggan och inser att bryggställningen inte är utlagd. I vattnet står cementpelarna utan något som förbinder dem. På stenfortet ligger det blommor, tulpaner och rosor, två buketter, på marken gravljus. Att människor kan älska böcker så mycket att de varje år tar sig tid att hedra författarinnan. Man lägger sin bukett och tänder ljuset och i 20 minuter stirrar man ut i tomma intet. Märker knappt vinden som får kinderna att svida. Man vänder sig om för att sätta sig i bilen och åka. Man tror man är färdig och ingenting har blivit bättre. Snarare är det svårt att andas. Aldrig har ensamheten varit skamligare. Ensamheten och döden. När man sjunker ner i bilsätet och drar igen dörren fångar en av de torra och slitna båtarna på stranden ens uppmärksamhet och man hinner inte förbereda sig. En gång i tiden var man bara en pojke som gick över stranden och höll fadern i handen den stora handflatan. Ska man ropa efter honom och se vad som händer? Nej, man kan inte ens uttala hans namn. Lungorna rosslar, halsen svider. Man vaknade tidigt en morgon. Tillsammans med fadern smet man ut ur huset för att packa in ryssjor och nät i bilen. Det var en morgon i juli. Man hade fått förtroendet att bära faderns skinnväska. I den fanns hemligheterna. Det var mycket viktiga. Väskan fick inte komma till skada. Klockan var 7. När fadern startade bilen för att backa ut kom modern rusande genom dörren för att säga något. Hon var yrvaken, kanske nyss uppstigen. Fadern suckade med ett leende. Han vevade ner rutan utan att slå av motorn och innan hon hunnit fram viskade han att det är viktigt att den svarta väskan inte syns. Man satt utan säkerhetsbält i framsätet. Ska pojken med er ut på sjön, sa modern. Varför har du inte sagt något? Hennes frågor var många. Fadern muttrade och sa att det var dags för pojken att se lite av vikens fiske. Han är snart 7 år gammal, förklarade han. Med det sagt rättade han till sina glasögon. Han sträckte ut handen för att rufsa ens hår. Där satt man och nickade. Det ska bli oväder, sa modern och pekade mot himlen, men man förstod inte vad hon menade. Himlen var klarblå. Försöker du vara rolig, sa fadern. Två fåglar landade på gräset. När modern gav med sig var klockan 8 och det fanns en extra flytväst i baksätet. Utan den är det omöjligt, sa hon och såg på fadern när han vinkade adjö. Bilen rullade ut ur kvarteret och 5 minuter senare var man framme. På stranden stod en man och väntade. Man trodde att han var gammal för håret var vitt och vågigt och den strama huden i ansiktet matt. I pannan hade han ett födelsemärke, blåsvart i färgen, och om man tittade länge på det såg det ut som en fjäril. Ska pojken med ut, sa mannen och kisade mot solen. De långa plastbyxorna han dragit på sig blänkte grönt. Han är 7 år gammal, sa fadern och nickade på viken. Det är bara en liten vik det här och vädret är fint, eller hur? Klart han ska med. Den gamle ryckte på axlarna och fortsatte packa ut. När han såg den svarta skinnväskan i en portfölj log han och klappade faderns rygg med dunkar som såg för hårda ut, nästan smärtsamma. Men fadern bara skrattade och lyfte nät och bojar ur baksätet. Det var därför man älskade honom, kanske. Han var stark och klagade inte. När båten låg redo hade man klätt på sig flytvästen. Fadern lät sin egen och den gamle mannens ligga kvar på stranden. Man samlade ihop dem och insisterade, men fadern skakade på huvudet när han såg vad man kom med. Låt dem ligga, sa han, och man lyftes upp i ekan. Fadern och den gamle började fingra på skinnväskan, men de var diskreta och nickade mot fören. Man blev ombedd att försöka hitta fiskar i det klarblå vattnet. Båten guppade fram på 1 meters djup och där nere syntes sandormarna smala efterlämningar i bottensanden. Luta dig över kanten och titta, sa fadern. Ser du? När man böjde sig fram hördes korken skruvas av flaskan. Lika snabbt sattes den tillbaka. De båda männen utbrast i lättjefulla behärskade utrop. Man var nyfiken men man visste sitt jobb och ville inte svika så man stirrade ner i vattnet. Solen brände i nacken och armarna var brunbrända. På avstånd syntes kyrktornet resa sig mot skyn, ängar och övergivna våtmarker, kor som betraktade båten där den gled fram. Bakom kyrkan anades ett grått täcke över den annars vidöppna himlen, men man blev inte orolig för man visste att det skulle vara fint väder. Ett par meters djup, nu började det hända saker. Ryssjorna lades i med försiktighet. Man hade aldrig sett dem på så nära håll, men nu hjälpte man till och höll stålringarna på rätt plats. Matade ner dem en efter en. Nätet mellan dem drogs ut när de sjönk till botten. Och man såg en lång korv ligga under ytan när båten fortsatte. Årorna sattes i sina klykar och snart smattrade motorn stumt över havet. Håret kastades av och han satt i fören med ansiktet mot sommarvinden. Den svarta väskan öppnades allt mer frekvent och försöken att dölja innehållet blev slarvigare. Näten lades ut och bojarna flöt på ytan som röda fotbollar. Men någonting var inte bra och de två männen ville ändra riktning. De ville flytta den södra bojen eftersom de var säkra på hur vinden eller om det var strömmen skulle röra sig under det kommande dygnet. Man lyssnade och drog händerna i vattnet utan att förstå vad som sades. Fadern tog av sig tröjan och fuktiga ränder glänste över ryggen och den rundade magen växte när han satte sig ner för att rätta ut linorna till de tre spöna. Himlen blev tyngre över byn. Den verkade klyvas vid stranden. Man märkte att vågstänket inte längre slog på samma stillsamma vis. Saltvattnet for in i munnen om man inte drog sig undan. Den gamle la undan sitt spö och vilade ryggen mot den avstängda motorn med slutna ögon. Fiskmåsar fladdrade omkring ovanför skränande och skrek om fisk. Det fanns inte fler båtar i viken den förmiddagen, inte en enda. Fadern satt på toften i mitten och trasslade ut en lina som inte ville ge med sig. Bilen såg ut som en nyckelpiga på parkeringen. Avståndet var stort när vinden vreds upp ännu ett snäpp. Man drog en hand genom håret, kläderna klistrade mot kroppen. Man hade vänt ryggen mot fören, händerna kramade listerna. Allt var blött och när fadern gav upp sitt försök med spöet och tittade mot himlen fick han något förvånat i blicken som om ovädret var något han inte trodde på. Små blixtar studsade mot stranden och den gamle kämpade med motorn. Den ville inte starta hur han än försökte. På elfte försöket lossnade snöret med ett väsande och försvann ut över kanten i skumväggarna som reste sig på alla håll. Fadern slickade sig om läpparna. Man blev ombedd att flytta bak i båten, längst bak. Och medan den gamle kämpade för att få i årorna famlade man sig fram genom en decimeter djup ränna vatten på botten för att komma i säkerhet vid motorn. Den svarta skinnväskan låg ensam på toften och medan fadern och den gamle mannen tillsammans fick igång en rörelse med årorna petade man den över bord. Vågorna hängde märkligt stilla framför båten innan de föll ner och man kastades upp i tomma intet föll omkull. När man landade slog man huvudet i golvet. Det var då allt skingrades. Fadern reste sig från toften och steg bak i båten. Han övergav sin del av rodden och istället lyfte han upp en lilla kropp mot sitt håriga bröst. Han höll en stadigt med blicken in i ovädret som kastades mot stäven. Den gamle slog som en hjälte och man kunde inte slita blicken ifrån hans ådriga armar. Rörelsen när han skakade vattnet ur håret och tog ett nytt tag. Han rodde för livet som om han aldrig gjort annat. Man höll sig fast vid fadern, kände andedräkten i näsan. Man nästan grät av besvikelse när sjön vek sig och båten en halvtimme senare gled in på grunt vatten. Ängsmarken var skuggad i det skumma ljuset, skogen fylld av mörka hål. Man lyftes upp och fick klä av sig i bilen, torkade sig på en handduk som legat i bagageluckan. Man satt naken i framsätet och betraktade båten som piskades av regnet. Fadern vinkade adjö till den gamle. Honom såg man aldrig igen. Vad hände med den mannen? När fadern klivit in i bilen satt han en lång stund framåt lutad med underarmarna mot ratten och huvudet mellan dem. Men som helvete, sa han. Satan i helvete. Det där kunde gått hur som helst. Nej, man svarade inte. Fläkten var igång och man såg fadern le när han uppfattade att man var naken med bara stövlarna på sig. Där satt man och frös och fadern skrattade och startade motorn. Han växlade hastigt och körde genom dungen av tallar ut på vägen vid sommarstugorna. När man kom hem och steg ur bilen rusade modern ut, rädd och hysterisk. Hon kramades, kysstes. Men det var ändå inte samma sak. Hur många tankar orkar man? Döden, ensamheten, historien? Nej, inte mer, tänker man. Med andan i halsen sträcker man ut vaderna vid pedalerna i bilen. Man är trött och törstig och torkar av händerna på byxbenen. Ratten är fuktig och det är 30 år senare. Fadern är borta. De brinnande lyktorna fladdrar på fortet. Man lämnar byn bakom sig. Man är färdig med det här, tänker man, och skrattar för man vet att ingenting är färdigt. Man passerar bron ännu en gång, bygränsen. Man har vevat ner rutorna för att tvinga in vårvinden och genast blåser ett våldsamt tvärdrag genom bilen. När luften strömmar in virvlar parkeringsbiljetterna ut i det fria. Just då kan man skrika sig trött och låtsas att det är en bra sak att händerna känns stumma. För en stund kan man låtsas att det inte finns någon fortsättning på dagen när vinden kastade en eka mellan vågorna. Det var en bra morgon om man vill att barndomen ska innehålla bara den dagen. Man bryr sig inte om skinnväskan, det fula övertrampet. Fanns det någonsin en bättre vän än den väskan? Vad var det som plågade fadern och som till slut bröt ner honom? Och det värsta, smutsigheten som kom sedan när man var faderlös. När det var skönt att vara faderlös. Det var kanske bra att du dog, tänker man. Men det hade varit bra om du kom tillbaka nu när man är äldre och vill lära känna dig. När man är ensam. När det har blivit ohjälpligt svårt att vara ensam. Så man kramar ratten hårdare. Radion är avstängd och motorn tycks ljudlös trots hastigheten. Det har slagit lock för öronen, men man vill inte låtsas om det. Man vill inte tänka tanken. Vinden är isande kall, men den är åtminstone full av liv. Man tittar i backspegeln, kisar mot horisonten och det är inte helt självklart att man kan hålla ögonen öppna. Man är 35 år gammal, snart 36. Hur gör man med alla dagar som återstår när man är ensam? De skrämda fåglarna lyfter i klungor ur diket och vägen rullas undan i en rasande hastighet. Nej, man slår inte på vindrutetorkarna och regnet faller hårdare. Man ser knappt vägbanan. Inte ens träden är tydliga.